Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Islossning görs möjlig tack vare Electrolux Home Skellefteå.
Islossning. Hockeysnack från Norran med Adam Savonen och Arvid Marklund.
Det är del 15 i islossning och den här gången har vi en riktigt spännande gäst. Han är tillbaka i Skellefteå efter 10 år utomlands. Välkommen hem, Oskar Lindberg.
Tack så mycket.
Och du Arvid, som vanligt laddad. Oskar Lindberg idag på menyn och du ska få leverera lite frågor till honom.
Ja, vi börjar med lite faktakoll. Kul att du är här, Oskar. Men ditt fullständiga namn, vi börjar där.
Erik Oskar Lindberg.
Hur ser familjen ut?
Tvillingbror, stora syster, mamma, pappa, två barn och fru.
Det är fullt upp.
Ja, det kan man säga.
Vars bor ni då, familjen?
Vi bor ute i Boviken.
Mm. Är det stort hus eller stuga eller vad är det? Nej, ni på att bygga eller?
Vi har byggt 3 år sedan så att det är väl ett hus, men det är väl ändå en stuga liksom, ett sommarställe.
Mm. Yes, ja, men det låter bra. Mm. Vad har du för övriga intressen då?
Nej, men det är väl så många hockeyspelare. Spelar en del golf, nu hade jag velat spela mer än vad jag gör egentligen. Sen är det mycket familjen liksom och vänner, så man gör det man hinner. Sen, ja men golf är väl det jag tycker är kul att göra utanför hockeyn.
Mm, vi kommer ju att prata sen, du har varit på många länder i din karriär. Var finns de bästa golfbanorna som du upplevt hittills?
Ja, Vegas är överlägset.
Okej, okay. Ja. Har du någon idol?
Jag hade Joe Sakic hela min uppväxt liksom, men sen på senare år har det väl ändå, jag vet inte, försvunnit igen kanske, men det är väl Joe Sakic då.
Ja, men bra idol. De flesta brukar ha Peter Forsberg, men du tog den andra centern i Colorado.
Ja, det är den andra.
Du har någon favoritmat?
Ja, men jag är väl mycket steak killen då. Sen gillar jag Asian Fusion lite grann. Men jag äter mest ändå.
Mm. Har någon favoritövning i gymmet? Vi vet att du ska vara ganska stark där.
Oj, favoritövning. Alltså man är ju uppvuxen med skivstång och sådär, så att det är väl benböj och bänk och allt det där, så det är väl det man har gjort som man var liten. Men nu senare år har ändå blivit mer liksom smartare träning kanske, så att, men jag får säga att jag är skivstång.
Benböjen är en riktig hockeyövning. Vad har du för pers där då?
Oj, vad för pers? Jag skulle ändå säga, nu hade vi tester nu så gjorde jag 200, men jag tänkte efter det då ger jag mig. Mm. Var lite snäll med ryggen.
Ja, men 200 är ju bra.
Ja, det är riktigt bra. Är det rekordet som du är mest stolt över?
Ja, alltså hade jag varit stark på bänk hade jag sagt bänk. Men ja, men det får bli benböjen då.
Fast det är väl ingen duvunge när det gäller bänk heller, har jag förstått?
Nej, alltså nu är man väl helt okej, men jag är inte uppe med de stora pojkarna liksom.
Mm. Vill du avslöja vad du har för bänkpers?
Ja, jag tror jag 115 nu.
Mm. Ja. Ja, men det är helt okej.
Okay. Ja, men det är godkänt. Ja.
Det är klart godkänt. Ja.
Du, avslutningsvis, har du något favoritlag då i NHL? Du har ju varit där och spelat i alla fall 3 klubbar. Har du något favoritlag?
Nej, men samma där. Det var ju Colorado när man var liten. Sen nu blir det att man följer lagen man har varit och liksom där det finns roliga spelare att följa liksom, så att kollar man highlights så är det ju såklart Edmonton och Colorado och Pittsburgh liksom, de som har de stora namnen.
Mm. Och Vegas vann ju kuppen här nyligt. Har du varit i kontakt med några gamla kompisar där eller?
Ja, lite grann. Sen var ju Ville Karlsson var på vårt bröllop nu i sommar, så att prata lite med han. Så att, men annars är det är ändå många som har försvunnit från gruppen som ni har där.
William Karlsson hade ett ganska bra firande. Fick vi ju se ett prov på där i Vegas.
Ja, han hade ett bra speech.
Ja, men du, tack för den faktakollen.
Jajamän, vi ska titta lite grann på dagen och man ska kolla följetongsmässigt vägen till det här kontraktet i Skellefteå. Jag tror aldrig att jag har sett så mycket skriverier om en spelare och liksom en övergång. Det har ju varit av de stora tidningarna som till och med avslöjar att Oskar Lindberg troligen kommer att välja Skellefteå. Den typen av journalistik är det ju sällan man ser. Det är liksom, vad säger du själv om liksom skriverierna? För de har ju hållit på i flera år med tanke på att det har varit några nya kontrakt här på slutet. Och varje gång så har det liksom varit en följetong av skriverier. Med spurten, nu har ju varit galen.
Mm. Nej, men hade jag fått välja själv hade det helst gått från en dag till en annan liksom, en vanlig övergång. Men nu har det varit, ja men framförallt i år då, i fjol var det igen med hur jag och familjen ville göra. Så att det blev det ju Bern då, sen nyår. Ja, har det varit fram och tillbaka hela sommaren, så att det har väl egentligen suttit fast i Bern lite igen. De ville inte släppa mig, så att det är väl, ja, gått lite fram och tillbaka där, så att det har varit lite mer än vad det kanske har behövt vara. Mm.
Men då, du upplevt det liksom, du som ändå mitt i det där, och du kanske ändå har vetat om att det kanske kommer att bli Skellefteå i slutändan, men att läsa liksom en del skriverier och snacket på stan, alla du träffade, det, jag kan inte tänka mig att det är väl ett hundratal frågor du har fått från Skellefteå-fans.
Ja, det var många frågor hur det blir inför nästa säsong, men det förstår jag också liksom. Folk bryr sig och folk är nyfikna och ja, jag har försökt göra dem så tydligt svar som möjligt, men jag har inte heller vet, utan jag har liksom haft, ja, lika bra koll som alla andra egentligen, utan fått uppdateringar hur det går och snackar liksom fram och tillbaka, så att ja, till slut så. Mm.
Vad säger de skriverierna då, att det har varit så otroligt mycket? Det känns ju som ett tag, det har varit liksom en artikel i veckan och varenda text Skellefteå skrev det, och sen kan Oskar Lindby vara på gång in och via uppgifter, bababa.
Ja, men jag tror det där också byggs upp lite grann, liksom någon slags hype att han är på väg, liksom, hur blir det fram och tillbaka, så att jag tror det bara blir så automatiskt när det går fram och tillbaka, liksom rykten, och någon vet och någon vet inte, så att för mig, jag har liksom bara försökt köra på mitt race och vet att någonstans skulle lösa sig till slut, så att jag tror det är mer varandra som har frågat och varit nyfikna och spekulerat än vad jag själv och familjen har gjort.
Mm. Nu var det ju första veckan i augusti som det blev som klart officiellt och sådär. När visste du själv att det skulle bli Skellefteå? Antar att du visste lite tidigare än så.
Ja, men torsdagen den 13 eller 14, 14 kanske blir. Ja, då har jag i alla fall då visat just innan bröllop och prata med agenten och sa att ja, men nu har vi liksom kommit fram till en lösning, nu ska det bara några detaljer som ska lösas. Så att det var väl där någonstans, och sen drog det ut på tiden lite grann efter det ändå, men det var väl där någonstans man kunde, ja, förstå att nu flyttar vi hem liksom.
Mm. Nu, du hade ju bröllop då, berättade du och frun Jenny gifte där den helgen där, som jag förstått att du gärna ville leverera en nyhet där på bröllopet, men det gick väl inte riktigt, att berätta lite.
Nej, vi fick inte ihop det. Vi hade ju tänkt när en av mina agenter var med på bröllopet, så att vi försökte råda lite grann där och kanske få lösa det så, men det gick inte. Men det var en rolig grej, men det skedde så.
Ja. Ja, men det blev ju klart till slut. Hur skönt var det ändå liksom när det blev officiellt och liksom att liksom, ja men nu kan jag gå ut och berätta för folk och så, hur för din egen del och familjens del, hur kändes det?
Nej, men först och främst så vet jag vart man ska vara liksom, nu är det 4 år, så att, och där är hemma liksom, vi trivs jättebra och ja, familj, vänner och allting här också, så att det känns jättebra. Och sen nu liksom kunna släppa spekuleringar och allt sånt där, utan bara liksom lägga fokus på att vara med laget och försöka bli bättre, träna. Så kom det ju några matcher nu också, så att nu kan man liksom fokusera på rätt saker.
Du har ju berättat lite i tidigare intervjuer också, men vad var liksom huvudanledningen att du ändå inte ville vara kvar i Bern? För jag tänkte, du hade ändå 2-årskontrakt och skrev i fjol, och det var ju tanken att du skulle vara en bärande spelare där och slåss om titlar i det laget.
Mm. Nej, men det, ja, när jag signade var det liksom, ja men Johan Lundskog som var coach och hade väl kanske en 2-årsplan liksom, bygga någonting bra, och sen blev det några, ja vad ska man kalla det, lite coachsparkad och lite importer som försvann under säsongen, så kände jag att nästa säsong kommer bli samma sak igen liksom, ny coach, nya importer och börja om lite grann, och kände jag att ja, men då vill jag hellre komma hem och spela i ett lag som liksom har kommit en bit i deras process och liksom målmedvetna och liksom ha ett bra lag och liksom, ja, sen var vi sugen dels för barnen att komma hem och med förskola och allt det där, och sen frun komma in i jobblivet igen, den har varit några år nu sen hon jobbar, så att ja, vi gjorde lite
plus för
nackdelar, lite grann så att nej, men det känns jättebra nu.
Det blir väl så många bäckar små till slut när, liksom, när det är mycket som börjar tippa över, och så är det liksom klart, där du är i din karriär, då vill man ha bra chans att vinna, och klart om du känner att det blir lite grann en rebuild igen i Bern, så klart att komma till Skellefteå som ändå var i final, har kvar stor del av laget, så är väl på förhand känns väl vinstchanserna kanske större här i Skellefteå.
Ja, men jag tror det är en jättefördel att liksom få behålla mycket av sitt lag under en säsong. Alltså, det tar alltid tid att få bygga upp ett nytt lag. Mm. När du har, vi hade 13 nya spelare, så att det är klart vi spelar bra många gånger innan, liksom före jul också, men efter jul när vi hade fått spela ihop på ett tag, det var som bättre och bättre ju mer tid vi la ner liksom. Så att jag tror det är en bra fördel att kunna få bygga någonting länge inom ett lag.
Mm. Bern är ju känd som en stor klubb. Jag var ju ner och hälsade på dig under säsongen där, och då pratade man mycket om att nu var det år två, att Lundskog under år ett hade fått liksom analysera tillsammans med sportchef. Man skickade ut var det 15 spelare, tog in 13 som du nämnde, och så sen ska man bygga på det, och var liksom mitt uppe i bygget, och det gick ju liksom helt okej. Okay. Jag tror tre veckor ungefär någonstans där kring efter att jag hade varit där, då fick jag liksom kicken, och det kom från ingenstans. Verkligen, och det där visar lite grann också hur det kan funka i en stor klubb som Bern är, att man vet aldrig riktigt vad som händer, och det är så mycket yttre press att det är svårt att få ihop det, framförallt i en klubb som Bern, i min uppfattning.
Ja, speciellt när det har varit liksom en storhetsklubb under många år, liksom vunnit mycket och back-to-back titlar och sådär, och liksom har höga krav från fans, och liksom de har rätt mycket pengar och spenderar på spelare, så att jag tror det långsiktiga tänker kanske inte de gör på samma sätt. Så att det funkar inte att ta in några nya, prova igen liksom. Och sen nu så är det liksom, ja, nu har de väl kanske ändå börjat ta in lite yngre spelare och liksom försöka bygga den vägen. Men det är bara att titta när de vann liksom. Det var ju spelare som har varit där riktigt länge och liksom varit med och byggt upp någonting bra.
Den stora upplevelsen också med att vara där, nu såg jag ingen match, men det räckte bara att vara i hallen där. Den är ju unik på alla sätt och vis, med en gigantisk ståplats. 18 000 personer får plats där, och jag tror du berättade när vi träffades igår att det är 14 000 i snitt där. Det måste ju vara en sanslös upplevelse att spela i en sån här arena.
Ja, alltså det är högst publiksnitt i Europa, så det var ju grymt liksom. Höga krav liksom, spelar vi dåligt och bjuder dem gärna, men spelar vi bra liksom, tajt slutspelsmatch, då är de grymma.
Hur upplevde du att din säsong, hur du mottogs från fansen och hur de såg på dina prestationer där? För du gjorde ju ändå en hel del poäng.
Nej, men jättebra. Alltså, de var schyssta med mig från dag ett liksom, och väldigt välkomnande. Och ja, hade ändå bra koll liksom, på vad man har gjort tidigare och vad man var för typ av spelare. Så att, de uppskattar sina rapporter när man liksom, när man gör det bra liksom. Mm. Sen som jag sa tidigare, det är höga krav liksom, de vill att du ska spela bra liksom och hjälpa laget att vinna, för att de är väldigt passionerade.
Mm. Och det här att du har lämnat nu då, har du läst eller hört någonting liksom att de har varit besvikna liksom att en bra spelare ändå drar, för det är ju inte lätt att ersätta en Oskar Lindberg, tänker jag.
Nej, alltså egentligen har jag inte läst så mycket, men jag har fått lite meddelanden liksom, tack för din tid och så att de har ändå varit schyssta så.
Mm. Ja, men kul.
Och vi går tillbaka till Sverige då. Vad säger du om den hypen som har byggts upp nu kring Oskar Lindberg och comebacken i AIK?
Det är klart att det har byggts upp lite grann nu, framförallt när det höll på fram och tillbaka i somras. Men jag tror sånt där brukar läggas efter ett tag. Liksom. För mig att komma in och spela liksom, och vara flash och sådär, det är inte min grej heller. Utan jag försöker vara en konsekvent spelare liksom, och hjälpa laget. Sen med lite förväntningar, så här, det behöver inte alltid vara dumt heller. Utan det är kul att folk tror på en.
Fem tuffa.
Det här är Oskar, har du ju väntat på. Du har i alla fall sagt att du har sett eller lyssnat på något annat program, så du kanske har lite koll på de här fem tuffa. Vi får se vad det kan dyka upp här för frågor. Men du vet ju att man får bara passa på max en. Då håller man upp den här skylten och säger stopp. Får väl se om du passar på någon eller inte. Adam, du går väl ut hårt.
Ja, vi går väl ut hårt och som vanligt. Oskar, hur mycket tjänar du i Skellefteå AIK?
Jag visste när jag ska komma.
Det blir en standardfråga.
Ja, men man säger så här, jag tjänar mindre än i Schweiz.
Okej. Okay. Och vad tjänar du i Schweiz då?
Jag tjänar det som en bra import gör.
Okej. Okay. Ja, ska vi godta
det? I alla fall ett antal miljoner netto då, kan vi väl säga.
Ja, precis.
Mm, mm. Men du är nöjd med lönen i Skellefteå?
Absolut, jättenöjd.
Mm. Kanon. Ja, men ska vi godta det svaret?
Vi godtar det svaret.
Ja, absolut. Jag ska hålla på den här frågan. Jag tar den här. Vad är det bästa bud du har tackat nej till?
Det år jag lämnade NHL och gick till Schweiz.
Till SUG?
Ja.
Vad tackade du nej till då för bud? Får vara lite mer specifik.
2 år i Omsk, om jag minns rätt.
Okej. Vad var det som att du, vad gjorde att du inte tog det budet där då?
Nej, men det var väl framförallt att jag hade ju varit inställd på att spela Nordamerika. Sen var jag lite rädd, om man ska säga, för Ryssland. Lite förskräckt för Ryssland. Sen var det så snabba ryck att jag kände att nej, det är inte läge nu.
Det, var det något som kom ganska sent in i bilden, det budet liksom? Eller?
Ja, alltså från att jag sa liksom, ja, men vi kollar mot Europa, då kom det som direkt och de ville ha svar snabbt också. Så att, det blev pang på och då kände jag att nej, jag är inte redo för Ryssland.
Måste stanna lite grann där. Hur bra chans hade du att kunna stanna i Nordamerika i samband med den situationen där?
Nej, alltså, ja, nu hade jag kunnat stanna. Jag hade åtta, vad hade jag ett bud? Jag hade, om det var Winnipeg, sen kan det vara något till lag. Men sen var jag egentligen ganska mätt på det där, liksom spela den typen av hockey, spela de minuterna, kanske in och ut lite grann. Så jag kände att om det inte kom något jättebra som jag kände att fan det här vill jag hoppa på, då testar jag nytt. Alltså jag vill liksom spela powerplay och liksom många minuter och den där delen. Så att, ja.
Lite mer en säkerhet och på en framskjuten roll liksom, och få ta den rollen som du känner att du har kapacitet till också.
Ja, precis. Och sen om man tittar tillbaka, om man har gjort om det igen, det vet jag inte. Men sen jag trivs bra ända sen jag åkte hem till Europa också. Så att, ja, det är både och det där. Jag menar, det spelar NHL, det är en barndomsdröm och något man tyckte var liksom grymt när man var där. Men å andra sidan var det många gånger man var frustrerad och ville mer också. Så att, det är båda delarna.
Jag kan förstå att det där är inte jätteenkla val när man har som en karriär och så får man... Det är angenäma problem. Alltså man har bra bud från olika håll och ligor och sådär, men det är svåra val samtidigt, kan jag tänka mig.
Ja, verkligen, så är det.
Vi går vidare på fråga 3 då.
Ja, och då är vi lite nyfikna på, vad är det fulaste du har gjort i en hockeyrink?
Oj, fulaste man har gjort på en hockeyrink. Jag menar, om man väl gjort någon ful spearing eller något sånt där, när inte domarna har sett.
Har du någon situation?
Nej, ingen som jag kom på nu. Ja, jag hade väl någon i Schweiz i fjol, minns jag, men det är inga detaljer.
Gick den under radarn?
Eller? Jag gick under radarn, exakt. Nej, men har man väl gjort någon sån här ful grej en gång, men jag har inte gjort någon sån här riktig liksom hopptackling i huvudet eller något sånt där, utan något sånt där små ful grej har man gjort.
Fast du har ju samtidigt aldrig varit rädd av det heller. Du tvekar ju inte att kasta handskarna när det var kulturellt accepterat, och gjorde ju det även i Ryssland, och där var det nästan lite påtagligt. Det är sällan man har sett liksom, där var det nästan du som initierar fighten. Man ser nästan på orden där, bara, let's go, let's do this.
Ja, men då var det ju en kadensare, det visste inte att det var det, så han var liksom, från att det lades upp och så gick det väldigt snabbt, så då var det för sent att tacka nej.
Ja. Vi går vidare till fråga 4. Nu kommer Oskar Lindbergs favoritämne. 21 000 har sett ett omtalat klipp på YouTube. Där, det var ju finalen 2013 tror jag, när du säger till bröderna Abbott, go suck your brothers. Beep, beep. Vi ska inte säga det här. Vad minns du från idag? Han har ju också en tvillingbror och... ja, vad säger de om det idag? Och jag vet ju den grej att man kanske inte önskar ska ligga kvar digitalt, men det är ju ändå ett omtalat klipp lite grann.
Nej, jag sa det nu, och det var förra veckan jag pratade med honom om det där. Alltså, vad är oddsen på att jag blir mickad där liksom på sargen? Och sen, å andra sidan, jag tror jag aldrig har sagt något sånt där liksom grot på en is i min karriär heller, så att otur och klantigt av mig, men... ja, vad ska man säga liksom, det bara kom i stridens hetta.
Är det någonting som att det känns jobbigt? Jag tänker att nu har man egna barn och liksom, man vet ju inte hur det där klippet, hur länge det finns kvar för allt. Eller liksom, känns det jobbigt att det finns viralt liksom, att det är någonting som ändå folk drar fram? Jag kan tänka på fester lite grann, alltså det där att det är som, nu ser man väl som en rolig grej, alltså det är ju en överspelad situation, men ändå liksom, känns det tufft att det finns där eller?
Nej, kanske inte som du förklarar. Det har jag inte ens tänkt på. Men absolut, alltså, jag har sagt det, det är lite skämmigt ändå att det finns där. Men å andra sidan, det, som jag sa, stridens hetta, och jag skulle förmodligen inte göra om det om det hända en sån här situation igen. Så att, men absolut, det är väl inget jag är stolt över. Det är det inte.
Jag förstår också, som du säger, det kanske är det värsta man har sagt i någon sån där. Alltså precis då är det så snappast upp. Det är som ganska otur. Ibland så alla har vi varit heta och sagt någonting vi ångrar. Alltså, men oftast, eller 99 gånger av 100, så är det ingen som uppmärksammar mer än den man pratar med. Liksom.
Nej, jag kan säga att jag har hört värre saker än det där. Så att,
jag känner
mig inte helt unik. Så att,
Nej, ja. man ska väl renodla grejerna. Du kan ju faktiskt göra, vad ska man säga, kriminella handlingar. Rasism och sådana grejer är ju direkt kriminellt. Det där är ju liksom ingen rasism, utan det där är ju vad man kallar klassisk trash talk, där du någonstans ska vinna andelar. Sen, jag försöker att liksom fundera på om det här med trash talk, hur det ser ut med det. Upplevelsen är att det har minskat lite grann genom åren. Vad har du för uppfattning som är in the game?
Jag tycker att det var olika liga till liga. Ryssland, då var det ingenting. Alltså, nu kanske det var lite med språket och så här. Schweiz var det mer. Men där är det mycket importerna mot importerna.
Okay.
I Ryssland, då var det, du säger inget till någon import. Märkte jag att det var liksom oskriven regel. Mm. Men Schweiz var ändå lite mer liksom...
Där det var på stjärnorna lite.
Ja, exakt, lite grann så. Men jag vet inte... Nu Nordamerika, det kanske är mest att från där till liksom Schweiz, så det är klart det är mer i Nordamerika. Det är det.
Vad är det för något man brukar säga då? Vad brukar de säga när ni åker runt då? Finns det någon standardgrej man brukar säga, eller handlar det bara om att
alltså, psyka? Oftast är det väl egentligen om hur bra man presterar eller liksom någonting inom matchen. Det brukar ändå vara det normala. Det är väldigt sällan du går på personligt liksom. Ja, i alla fall inte jag. Nu har det ju hänt där en gång. Men oftast är det liksom, ja, men inom liksom spelet, då tycker jag att det är liksom fair play. Mm. Men
man pratar liksom att du har varit kass idag, eller du, ja, liksom, så kan du inte bättre, alltså liksom så här, ja, lite, ja, så komma under skinnet på det sättet.
Jo,
liksom.
Precis, lite så där. Men sen är det ju lite mer slutspel kanske än vad det är i en grundserie.
Mm. Får väl se vad det blir för trash talk då i SHL 2023-24 med Oskar Lindberg på planen. Ja, du är ändå lite hetlevrad, och det är väl skönt tycker jag.
Ja, det har hänt att man blir, att man tänt till liksom, men jag tycker att jag lugnar ner mig lite med åren.
Ni har ju några snackare i laget också, så att man kan låta dem sköta snacket, tänker
ja,
jag.
Ja, det så kan vi göra.
Vi spekulerar i alla fall, jag och Arvid, av att du fick nog inget stort bud från Rögle till den här säsongen i alla fall.
Nej, det köper jag.
Och då har vi den femte och sista frågan då. Det är väl lite symbolisk fråga. Som en riktig ur-AIK-are, vill du se Björklöven i SHL?
Alltså jag har sagt hela tiden att jag tyckte det skulle vara kul om de var där. För jag minns när jag var på läktaren liksom och såg Skellefteå-Björklöven. Jag tyckte det var överlägset bästa matcherna. Dels liksom publiken och sen liksom rivaliteten. Det är... Jag skulle gärna se dem i SHL. Jag tror att det varit bra för både hockeyn och även roligt för liksom spelarna.
Mm. Nu ska ni, när vi spelar in det här, börjar ju försäsongen om 2 dagar med ett Luleå. Sen är det ett derby nästa vecka mot Björklöven. Och det är lite, brukar vara lite grann försäsongens höjdpunkt. Nu har ni ju CL-matcher också, men det brukar vara fullsatt både i Skellefteå och i Umeå, spelas vartannat år. Hur känns det att få uppleva ett sånt derby? Och när spelade du det senast, minns du det?
Ja, men jag tror vi räknat att det var väl en försäsong 2010, tror jag det måste vara det.
Mm.
Så att det är ändå ett tag sedan.
Mm. Ja, de var ju division 1 tror jag när just innan du for där.
Mm.
Så då fick de ju spela den förnedrande låtsasderbyt då mot J20-laget, minns jag där.
Ja, ja.
Lövens A-lag mot J20-laget. Det var väl liksom den lägsta punkten för Björklöven, och nästan lite så här små roligt. Och ändå rätt mycket folk kommer ihåg på den matchen i alla fall, att man säger, ja men J20-laget mot Löven. Det var,
att de gick med på den. Och...
ja. Idag så känns det nästan surrealistiskt, trots att det är inte superlänge sedan ändå.
Men känns kul att få möta dem igen, kan jag tänka mig.
Ja, det känns jättekul.
Mm. Mm.
Electrolux Home har köket för dig. Går du i kökstankar, är det till oss på Electrolux Home du ska vända dig. Mängder med kök med obegränsade möjligheter. Självklart hjälper vi dig med allt du behöver, från planering till montering. Välkommen till Electrolux Home på Nålvägen 1 i Skellefteå.
Ja, vi ska fortsätta och göra lite återblick. Det är 10 år sedan, och det känns nästan så här lite konstigt. Det känns som 10 år har gått ganska fort när vi sitter här. Spolar vi tillbaka bandet till 2013 så avslutar du det magnifikt. Du blev MVP, ni vann SM-guld och sen lämnade du för New York Rangers. Vad minns du av den tiden? Och det var ju ganska speciellt också att du skulle åka över till New York Rangers med tanke på att din släkting Janne Exet Eriksson är allt jämt en legend i Rangers.
Oj, vad minns jag från det? Ja, men vi avslutade så bra man kan avsluta det. Så att det var många år av hårt slit liksom, och till slut fick vi vinna. Sen även fick jag åka på VM där efter det och vann vi där också. Så att säsongen vart så bra den kunde bli liksom, och sen kände jag att jag är redo för nytt äventyr. Så att då blev det passade bra med dels kontrakttajmingen och allting att åka över.
Var det nära där att du blev kvar? För jag tänker att det var ju faktiskt oväntat många som inte drog. Jag menar, många tänkte att nu drar Belmer, Holloway, kanske till och med Jimmy Eriksson. Det var många som väntade, men alla blev nästan kvar. Hur var det för dig? Fanns det liksom, var det liksom någon 50-50-läge eller var det ganska säkert att du skulle dra? Eller?
Som jag minns det så var det självklart. Liksom. Mm. Men nu Sainu var ju utlånad det året. Så att jag hade ju som gjort bort ett år med utlåningen. Då. Så att för mig så var det egentligen planen hela tiden, alltså så länge det gick bra, liksom jag spelade bra, att ja, men åka över och prova. Jag var väl ändå 21 då, tror jag, om jag minns rätt. Mm. Ja. Så att ja, det var inga konstigheter egentligen.
Och debutsäsongen där så fick du spela i Hartford i Connecticut. Jag och fotograf Ulf Johansson var och hälsade på dig då, och vissa delar var häftiga, andra delar var väldigt ruffigt. Den häftiga delen var att ni bodde i ett komplex där du bara kunde ta hissen ner, så kom du till rinken när ni spelade matcher och träna.
Ja, alltså för mig så hade det inte kunnat bli enklare liksom att komma in i någonting. Dels så bodde jag med en kanadensare i laget som liksom tog mig under hans vingar och liksom visade att det gick till och liksom med språket, och jag fick ju träna liksom varje dag med han då och liksom alla där, jag var ensam svensk också. Så att på så sätt så var det ju perfekt för mig liksom, och sen bo nära hallen, alltså jag behövde inte ens en bil, så att allting var ju smidigt och kom ändå in i liksom kulturen och allting rätt snabbt.
Ja, och vi såg en match där, och jag kan säga jag faktiskt än idag bara sett en AHL-match, och det kan vara en av de hårdaste hockeymatcher jag någonsin har sett. Det var, ni spelade mot Islanders farmanlag Bridgeport Sound Tigers, och det var en sån där match när båda lagen hade bestämt sig. Det var galet. Tre gånger kastade de handskarna och det var på väg att bli en fjärde gång. Och man brydde sig inte om pucken, man bara körde. Och då, jag undrar efter matchen, så här, ser det ut så här varje match?
Mm. Ja, men det var väl lite derby kanske. Men jag minns faktiskt min första AHL-match då. Ja, men han jag bodde med, McElrath, första bytet i matchen tror jag, droppade handskar och slogs mot deras största kille. Alltså såg ut som en grottmänniska. Hjälmar flög en hjälm förbi mig liksom. Då tänkte jag, alltså, vart jag hamnar? Vart är jag? Men ja, jag tror du såg en av de tuffare matcherna kanske. För det var ju Bridgeport, var det ju, de hade ju typ tre stycken tungviktare liksom. Så då var det tuffa matcher. Mm.
Och de två första åren var du som ganska bofast i AHL, spelade 75 matcher med Hartford båda åren, fick väl en match i Rangers tror jag år två. Hur liksom var den där processen att ta steget och få plats i NHL?
Nej, men den var lång såklart och ändå rätt tuff. Men jag hade ändå sagt till mig själv att när jag åkte, att jag kommer ge det de här åren, sen får vi se liksom vart jag hamnar. Så att det var aldrig någon fundering liksom, nej men jag ska åka hem nu, eller det var inget kul eller sådär, utan jag tänkte, ja men nu grindar jag på liksom. Och vi missade slutspel första året också, så att det var extra tufft år, vi förlorade väldigt mycket. Så att då, det var kanske bra att få göra liksom tuffaste året, första året. Då kände man att ja men nu, hädan efter kanske blir enklare.
En jäkla växling där, att komma från Skellefteå, ni var en segermaskin och liksom nästan gick rent hela slutspelet, vinna VM-guld och så hoppa rakt in i AHL liksom. Den där kulturen och få förlora en del, så att det var lite annorlunda.
Ja, det var ett bra test helt enkelt, alltså mentalt och liksom allting. Så att det var ju superenkelt att bara, ja men jag åker hem liksom, spela Skellefteå. Där var det enkelt och liksom, det var kul. Ja. Nej, men det är alltså, visst det var bra också. Andra året, jag var jättenärmig ut andra året i Hartford. Det är alltså att komma tillbaka och vara trygg med språket på ett annat sätt och liksom med spelet, med lilla rinken, kompisarna man kände där sen, lagkamraterna sen tidigare, så att Andorra var, blev ett jäkla lyft ändå. Mm.
Det som också är intressant med AHL och ställena där AHL-lagen ligger, nu har ju Hartford faktiskt varit ett NHL-lag en gång i tiden, Hartford Whalers, men numera en förort som många AHL-lag ligger i, och ganska ruffigt också. Jag minns en fotosession när jag var ute där och kände liksom, ska vi avbryta, för det var liksom sen nästan obehaglig känsla med, vad ska man säga, en gettomiljö helt enkelt med gettomänniskor runt omkring, som gjorde att varenda fördom man hade i huvudet blev på riktigt. Hur upplevde du tiden där? För det är ju väldigt annorlunda mot trygga Skellefteå.
Ja, alltså visst blev man väl kanske lite förvarnat. Några kvarter håller borta från dem. Men sen liksom, jag tror det var 10 minuter från där vi spelade, så var det ett jättefint område, så att vi var där mycket. Sen runt rinken, man gör inte så mycket, man käkar lunch, ja, det är lite mer bara business där omkring, men nu fanns det några läskigare områden där också. Mm.
Fortsätt.
Nej, men tog det längre tid att slå sig in i NHL än vad du trodde när du åkte över? Alltså, jag förstår att man tror att steget ska vara ändå ganska stort, liksom, att man kanske inte förväntas att gå rakt in i NHL och bli en stjärna direkt, men liksom, och var steget större än vad du trodde, och vad kan man ge för tips för andra som ska över och prova och sådär?
Nej, men jag tyckte det tog väl ändå ett tag man kunde se sig själv som en NHL-spelare. Alltså jag kom dit, dels hade vi utvecklingscamp, eller vi hade en turnering vi spelade utanför Detroit, och då var det liksom, det gick ju hur bra som helst och sprutade i mål liksom, så att sen kom man till main camp och då kände liksom, ja men då alla liksom tunga pjäser började, då kände man att, ja men det finns ett lite att jobba på, och så sen, ja, blev man nedkallad, och det var ju såklart tufft, eller nedskickad kanske man kallar det. Mm. Så det var ju tufft, men å andra sidan, det var många andra som blev nedskickade också, så att det var väl bara liksom börja jobba då. Mm.
Väl i New York Rangers då, hur upplever du att spela där? Det är ju också väldigt speciellt att spela just i den klubben, och är ju dessutom den klubb som har flest svenska fans.
Jag måste ändå säga att det kanske var min roligaste tid där borta, alltså när man väl var uppe. Dels, ja men, garden och bo i New York, det är annat tryck än vad man är van liksom i vardagen sådär, så att nej men jag trivs jättebra där. Nu hade vi inga barn och sådär, så att det var enklare att bo liksom downtown då.
Vart bodde du när du bodde i New York?
West Village första år och Battery Park andra året.
Hur långt från rinken är det?
Oj, det var väl inte superlångt, men det var ju en taxiresa och den kunde ju variera allt från 15 till 45 kanske.
Ja, och jag själv har åkt både taxi och buss i New York. Man ska hinna till någon annan match och grejer. Fredag eftermiddag kan det vara ganska tufft att ta sig fram.
Ja, men man lär sig lite grann också systemet, alltså när man kan åka och sådär.
Mm, jag förstår det.
Nils Lundqvist sa där, när han spelade nu senast i New York, att efter värmningen då tog de in på hotell där. Att det var så man gjorde. Gjorde man det redan på din tid?
Ja, alltså bor du utanför, många bor ju på White Plains, så det är väl en 45-50 minuter kanske att köra. Så de tar in på hotell efter värmningen då. Så att det slipper du köra liksom fram och tillbaka, så att det är ändå smidigt.
För så att även om man skulle hinna och göra det, så är risken att, ja men åker man och ska in till match, då är risken att du kommer in till match, det är 4 timmars.
Ja, det där gjorde vi i början. Ja men jag bodde med Hartford och Macarat, när vi bodde ute i White Plains på hotell där. Sen tänkte jag, ja men vi kör väl in till matchen. Jag tror vi kom dit 10 minuter innan uppvärmning. Vi fick lära oss den hårda vägen.
Och det blev böter då, gissar
jag. Yes.
Men också en intressant detalj i Hartford som jag tänkt på någon gång nu och då, har berättat att där var allting nedsläckt. Det gick inte att streama Rangers matcher, för att tanken är att bor man inom ett visst område så ska man åka in och kolla i garden.
Mm. Ja, men det där var de väldigt strikta med, utan det var typ omöjligt.
Okej.
Okay. Vilket är ganska galet egentligen.
Mm. Ja, och det är inga tvärbilliga biljetter heller att gå till garden, så att
Mm. Nej, med tanke på att det är liksom den fria ekonomins land och alltihopa, så är det ganska märkligt att man ändå väljer att blockera signalen och så vidare, för att de får ju också rättighetspengar med mer. En intressant detalj som kändes surrealistiskt när jag fick höra om det.
Mm. Men att gå vidare, sen blev du ju plockad av Vegas där då. Hur var det liksom att komma dit och ja, man blev som ändå vald, det var ju som en ny typ av draft och sådär. Hur kändes det? från början kändes det bara kul eller kändes det trist att lämna New York, eller hur kändes den processen?
Nej, men jag var väl egentligen inställd att stanna i New York. Jag hade inte egentligen lagt en enda tanke att de skulle välja mig. Sen hade jag ett bra VM där. Så kanske fick de ändra sig lite grann. Så då var det ju som val. Men jag minns att allt var ju som nytt när man kom dit. Så att det är klart det var spännande. Och ja, Vegas är en cool stad liksom. Nu bodde vi utanför lite grann. Så att det var kanske inte en bild man har tänkt när man kom dit. Men å andra sidan fanns det som två delar i Vegas då. Men det var grymt alltså från daget.
Man skulle säga att man förstår att man inte bor på strippen. Det är ju liksom en annan typ av Vegas. Det är den som många har bilden av. Sen finns det ju också liksom vanliga områden där familjer och sånt. Vi har ju varit och hälsat på bland annat Pierre Edvard Belmer där på ett fint område. En halvtimme från strippen ungefär. Så att det är väl så, kan jag tänka mig, att många bor.
Ja, så det är rätt smidigt. Det var 25 minuter in, 20 minuter in. Så att... Ja, men det är ett grymt ställe. Vi trivs jättebra.
Var det extra roligt att Belmer också hamnade där samtidigt? Ni har ju ändå vunnit guld tillsammans och sådär.
Jo, det var grymt. Jag minns när vi fick reda på det, var vi på någon signing på arena liksom, och det ringde på båda telefoner. Bara, ja, jag ska till Vegas, du då? Ja, jag ska till Vegas.
Och han berättade om det där, för det låg i luften att båda ni kunde hamna där och att ni hade tittat på varann på vägen ut till bilen eller vad det var, och så sen så hade han nickat och du hade nickat.
Ja,
och det blir Vegas.
Ja, så kanske det var. Ja, nej, men det var coolt. Ändå spela länge med Pierre liksom. Det var skönt att ha Skellefteå, höll jag på att säga, men liksom någon som har varit där väldigt länge och ha med han.
Det var ju väldigt speciellt med Vegas och allt.
Visst har du inte missat att Norran har en nyhetspodd nu?
Precis, den heter Studio Norran och den leds av mig, Wilhelm, och dig, Tinnika.
Och den handlar om stora nyhetssnackisar från veckan som gått.
Sök på Studio Norran i din poddspelare så hörs vi.
Och det kändes som att där någonstans tog din NHL-karriär en liten vändning, men det kändes som inför att det var liksom hårfint, att det lika gärna hade kunnat bli så om det stolpar rätt, att du hade kunnat få första fiolen istället för Wild Bill Carlson. Att det var liksom, det stod och vägde där och att han var bäst i rätt tid och liksom fick den positionen.
Nej, men så var det kanske lite grann att folk kom in och liksom fick ta roller de inte kanske hade haft tidigare. Sen för Ville, han gjorde det grymt liksom från dag ett och liksom det bara rullade på. Han hade en magisk säsong, det var han 40 kassar kanske. Så att han gjorde det grymt. Sen å andra sidan fick jag liksom en lite lägre roll och i hierarkin, så att det blev lite mindre istid och allt det där för mig. Men ja, även om det var så trivdes vi jättebra liksom. Laget gick som tåget, så att visst kanske man hade velat prestera lite bättre individuellt, men som lag så var det ju en grym säsong.
Ja, ni gick ju till final direkt första året, och även om du kanske inte spelade supermycket där i slutspelet, så måste ju vara liksom det var ju något som hela idrottsvärlden pratade om där, liksom ett nytt lag gå hela vägen till final och vara liksom snubblande nära att vinna, och måste vara häftigt att vara med på, tänker jag.
Ja, absolut. Sen var det som tajt grupp också liksom. Alla kom väldigt nära varandra tidigt och speciellt när alla kom ut, men det var som ingen, som jag sa, hierarki innan, så att det var en skön grupp liksom och ja, jag tror det var nyckeln också till att vi hade sån framgång.
Ni har väl där någon gata med namnen på? Du är väl med där också, va? Visst är det så att det var väl någon ny gata som gjordes året efter? Du får väl berätta lite.
Ja, nu vet jag inte exakt detaljer, men det är väl inte mer komplicerat att alla har liksom en gata, om det är Oscar Lindberg Street eller Oscar Lindberg Road, och så har alla liksom en. Men jag har inte sett någon bild eller sånt där. Jag vet inte om det är klart eller hur det ser ut. Men det var då sagt att det skulle bli så.
Får väl kolla upp det och kanske åka dit någon gång efter karriären. Ta med barnen och liksom kolla här, Oscar Lindberg Street.
Google Maps.
Ja, exakt. Ja, det är snabbt. Man behöver inte betala så dyra biljetter.
Vad var det häftigaste eventet, om vi tittar utanför hockeyn då? Vad är det häftigaste eventet du fick vara och besöka i Las Vegas? För ni hade chansen att fara iväg och jag upplever alltihop. Och det är ju en stad där det verkligen händer saker.
Ja, men det känns som det var någonting varje liksom varannan dag liksom. Det var åka och se, ja, men nu som vi pratade om tidigare, UFC, sitta bak i Mike Tyson, eller var det åka på någon ny klubb som hade öppnat, någon ny restaurang, Ja, så det var mycket nytt, jag tror hela staden var, tyckte det var spännande att få in ett hockeylag, så att det var ju, alla ville som få ut sin liksom business till spelarna, liksom att vi skulle vara runt omkring, och så att de tog hand om oss på ett magiskt sätt.
Det var många inbjudningar, en del som man fick tacka nej till, kan jag tänka mig också.
Ja, jo, men det var mycket laggrejer också, så att jag tror även där att vi kom ihop som ett lag rätt bra ändå.
Ja, när vi var där så hade ni bland annat event när vi var på Circus du Soleil och fick göra lite grejer, prova på liksom,
ja,
och de här banden och liksom lite sådana konster och jonglera och sånt där. Det är klart att det finns otroligt mycket i Vegas som är etablerat, och klart att få bjuda in ett nytt hockeylag som också blev väldigt populärt, och det gick ju bra, så det är klart att det var ju kul för er också liksom att göra lagaktiviteter.
Jag tror det var jättenyttigt att göra så, speciellt när det var, ja, men, som jag sa, ett nytt lag. Liksom.
Och sen så blev du ju tradad år 2 till Ottawa Senators, så där hade vi en lite rolig historia också. För vi var ju i Toronto just då och noterade att det var mycket Skelleftebor som blev tradade just den svängen.
Hur var det för dig att bli tradad där då?
Nej, men det var väl både och. Jag hade väl det året att jag satt fast lite grann och satt väl mycket matcher ett tag där. Sen när jag kom in och spelade då gick det väldigt bra, så att jag hade inte tänkt att jag skulle iväg någonstans, även om det var lite snack om det innan. Men sen, ja, jag tror inte det var många minuter innan deadline, så jag var ju till och med kvar på isen och stod sköt.
Okej.
Okay. Så kom in Åkli Strömmen, så ville tog mig åt sidan, bara, du ska det 8. Så jag tror han skojade först, men...
Ja.
Så att, ja, det är väl en lite rolig story så här i efterhand, men ja, sen när jag kom till 8, det var en liten uppsving för mig att liksom få spela mycket och... Nu var vi ju borta och slutspel och allt det där, men det var kul ändå för mig.
Det var det jag tänkte på där när du kom till Ottawa, som var ett bottenlag. Du fick lite den rollen som man hade sett att du skulle kunna ta, liksom inte riktigt fått fäste i de andra klubbarna. Och så gjorde du liksom, jag säger på statistiken, 8 poäng på 20 matcher, 5 år. Du fick i alla fall leverera lite grann och visa. Och då tänkte man att men nu kommer man att bli kvar kanske i NHL, att liksom... Kom och stanna och känna att jag fick lite fotfäste här och kanske spela i ett bottenlag kanske. Då kan man ha större chans att ta större plats i hierarkin. Kändes som du skulle bli kvar?
Ja, men det var väl egentligen planen från början. Men sen, ja, jag minns den, det är en free agency. Det stod stilla och det var Marner som väntade och skulle signa. Så att ingen av lagen ville liksom ta något beslut innan han hade liksom tagit sitt beslut. Så att det drog ut på tiden och ja, i slutändan så blev det Europa.
Men på tal om att bli tradad, så att vi var ju då där i Toronto och skulle åka hem till Per Lindholm med hans tjej där dagen efter, och han blev ju som också borttradad typ efter deadline. Alltså det var samma sak där, att det var, han visste att han skulle väl åka på match, och så sen fick han höra att du har blivit tradad. Så att det var det liksom hem och packa och dra iväg liksom.
Ja, nej, men det är snabba ryck, det är liksom, man lämnar allt man har, ja, men allt från fru och barn i huset och liksom, ja, du får ta det här nu åker jag till Ottawa liksom. Så att det är ju, nu hade vi tur att, ja, men min frus pappa kunde komma och hjälpa till att packa ihop och sådär, så att ja, det är snabba ryck.
Ja, det är så, det är en speciell värld, så är det ju liksom, det är väl lite angenäma problem också mitt i alltihop, men det kan ju hända också. Lite från en sekund till en annan.
Och så blev det Europa och Zug i Schweiz. Vad minns du av det året med Dan Tangnes som tränare?
Nej, men jag tyckte det var ett bra år. Det är klart det var lite omställning. Dels stora rinken, minns jag, tyckte var knepig i början. Från att spela på mindre rinken så många år. Men ja, alltså liksom bra uppstyrt allting. De var drivna liksom och vinna när de väl förlorade final året innan, om jag minns rätt. Så att det var, körde på bra på träning, noggranna gymmet och allt sånt där. Så att jag tycktes bra där, och Dan är jättenöjd med Dan och de andra tränarna som jag hade där också. Så att det var en bra grupp.
Stefan Hedlund fanns ju med där i kulissen också. Han blev ju sedermera tränare i Zug, och sen Skellefteå är nu i Rapperswil. Stötte du på honom mycket?
Träffade han faktiskt förra säsongen, jag mötte Rapperswil när jag var ute och värmde upp, kom han och sprang.
Ja. Men hur var det där? Du hade ju 2-årskontrakt som du bröt och for till Ryssland där. Jag minns inte exakt den där.
Jag hade 2 år, men det var en klausul, utköpningsklausul då, till Ryssland, så att
Vad var det som gjorde att du ville åka dit och prova? För du har ju berättat tidigare att du var ju, hade kunnat hamna i KL direkt där i om som du berättade tidigare. Men att du drog där, och vad var det som lockade att vara dit?
Nej, så i grund och botten, det var väl på landslagssamling. Jag pratade mycket med killar i KL och liksom de pratade mycket gott om ligan och så att de trivdes bra och allt det där. Så att jag var väl ändå sugen ända från när jag tackade nej till OMS då, att ändå få prova på det. Och så var det, det var en fram till en deadline, så jag kände att jag måste ta ett beslut nu, och jag var sugen, så jag hoppade på.
Hur är det där liksom, för att det är klart i Ryssland, många har ju en bild kanske liksom att man tänker familj och så, kanske lite lättare att bo i Schweiz kontra Ryssland. Var det tuffa i beslutet? Nu är det ju säkert bra i Ryssland också, men jag kan tänka mig att bilden i alla fall är lite så, att det är lite enklare liv i Schweiz och nära till allt och sådär.
Ja, alltså man tittar tillbaka, så var det ju jättestruligt med Ryssland, med familjen, för det var ju covid och allt det där, så att få visum, det var ju liksom jättesvårt. Så att det var ett väldigt knepigt år. Så tittar man tillbaka, så kanske stannade i Suga, det var det smartare beslutet. Men sen år två så kom hela familjen och var där, och de trivdes ändå bra liksom. Så att då funkar det där också.
Och du berättade där att du var väl med på, var inte FaceTime när din son William föddes, och sa det så?
Ja,
att du
precis.
Liksom fick vara på plats och så här nu i, om du tittar tillbaka liksom, du ser på det och liksom att du inte kunna vara där, hur känns det då?
Nej, men det är klart det var tufft liksom, men ja, det har hänt och det är liksom bara gå vidare.
Det gäller som att göra sig bäst av situationen på något vis.
Ja, så. Precis. Nu var det många som var i samma sits som mig också. Så att, men det var tufft, absolut. Det brukar vi prata om ibland lite grann där hemma. Att, det var en jobbig tid i livet.
Men det är också lite sådär att det härdar ju en på något vis också. Att det, då sen när man får vara tillsammans, så betyder det kanske ännu mer liksom, när man har gått igenom en sån typ av process.
Ja, absolut. Så att, men å andra sidan, hockeyn den gick bra, liksom rullade på bra. Sen å andra sidan så var familjen hemma, så att det var två delar ju.
Jag tänkte ju säga det, hockeymässigt så, med tanke på hur mycket strul det var så här, så var det spektakulärt framgångsrik i Dynamo Moskva.
Nej, men då var liksom första året, kände att jag kunde producera och liksom spela den hockey jag ville spela, och liksom efter många år i Nordamerika ändå kunde anpassa mig mer till en offensiv roll igen och göra det jag egentligen från början är bra på.
Och var ju skadad år två och levererade ändå en poäng per match.
Ja, men det var tidigt på säsongen, axeln hoppade i led, så då fick jag åka hem och göra all rehab här då, i Skellefteå. Sen kom jag tillbaka 8 veckor senare och sen kom jag in och sen rullade det på riktigt bra där också, så att andra året var också bra.
Det var ändå två ganska alltså konstiga år, jag menar covid första året, sen har vi det kriget som bröt ut, och vi har pratat förut med dig i en tidigare intervju, men det är ju liksom vara mitt i allt det där när det liksom, jag förstår att det liksom måste vara otroligt märklig situation att det är när det liksom börjar vara krig och man börjar förstå att det här landet börjar gå in i ett annat land, och nu vet jag att du liksom där ni var kanske inte upplevde så mycket av det, men nu du tittar tillbaka på det, hur minns du den situationen?
Nej, men det var ju rörigt allting. Liksom, som du säger, man visste inte riktigt vad som hände när man var i Ryssland. Sen hörde man på hemmaplan liksom, på nyheterna, så här var det en helt annan bild. Så att det var en knepig sits att vara i.
Och en del som drog hem, och vi har gjort en tidigare intervju med dig, liksom, att det är lättare sagt än gjort det här att bara dra. Liksom, men vad säger de om det som där och då när man var inblandad i det?
Nej, alltså absolut, när i efterhand så jag sitter och säger att men jag hade kunnat åka daget, men å andra sidan så var det var mer än att bara åka. Det var tufft att lämna liksom laget, allting liksom, du blev ställd lite grann, laget, management mot dig själv. De pushade dig att ta ett beslut och stanna kvar, och sen å andra sidan har du folk i Sverige som sitter och säger att du ska åka hem nu liksom, så att det var svårt.
Precis.
Ja, det är ju ingen lätt situation. Så ska man komma ihåg också att hockeylaget Dynamo är ju inte CSKA heller, och laget och verksamheten har ingenting med kriget att göra, och det finns också ett kontrakt med i bilden där, och kontrakt är ju mer eller mindre någonting som är heligt. Det är väl möjligtvis, det är ju under krig när du blir anfallen, det kan möjligtvis bli force majeure, men annars är det ju liksom, det är ju heligt, och det är inte bara att bryta hur som helst. Och där vet jag att det är fler som har pratat om också, att liksom sagt det där att gemene man tror att allt är så pass enkelt, men det är inte det är liksom inte bara, det är inte bara att kliva in och säga, men nu drar jag, bye bye. Jag
river
det
här liksom. Nej, alltså, gå in och säga att, ja men, riv kontraktet, det, ja men som du säger, det krävs mer än så, det liksom summor som ska betalas, vissa kan inte ens täcka upp de summorna, så att det är lite mer komplex än kanske vad folk tänker ibland.
Mm. Men det var i alla fall ett enkelt beslut att inte stanna i Ryssland efter det, liksom, till nästa, till säsongen efter.
Jo, det beslutet var ju tagen liksom sekunden kriget hände, så att så säsongen efter, då var det inga konstigheter. Mm.
Och tufft, det blev många som tyckte du skulle vara med i OS där, och du blev lite ratad där, och Sverige åkte med en ganska, många tyckte en ganska defensiv lagd trupp, och du hade liksom levererat otroligt bra över en poäng i KL. Och många, inklusive vi, kände som att, ja men Oskar Lindberg är ju given, men kom inte med. Och då hade du varit med på alla steg liksom under flera år, liksom, känslan där och då att du inte kom med i truppen.
Nej, men just där och då, det är klart man var förbannad. För mig tyckte jag att jag borde varit med, men det är liksom, det är en coach som tar, eller en coachstab som tar beslutet, och de ville kanske prova någonting annat, eftersom VM året innan var, ja, fiasko som ni kanske kallar det. Nej, men det var, jag tror de ville kanske gå en annan väg liksom, prova nya spelare lite mer, ja men defensiva lagda kanske, som du säger, och prova lite andra spelare. Så att visst hade jag velat vara med, och kanske tyckte att jag borde vara med, men det är liksom coachens beslut, och man får
rätta sig in i ledet.
Ja, men så är det liksom, och acceptera det. Men nu hade jag velat vara med där och tyckte att jag kanske borde ha tagit plats.
Ja, för det som känns lite konstigt, att du var med allt innan och sen egentligen allt efter, och du egentligen varit tongivande i landslaget, känns det som. Mm. Så att,
Är det en av de största motgångarna i karriären?
Alltså, jag vet inte om jag ska kalla det motgång heller. Det är liksom en coachbeslut. Det var inte att jag hade spelat dåligt och liksom blev borttagen för att jag inte platsade i mina ögon. Hade det varit så då, hade det kanske, hade sett det på ett annat sätt kanske, men jag tycker inte det var en motgång sådär, utan mer ett...
Ja, men det är något, ett beslut som inte ligger i dina händer, för medan statistikmässigt vad du presterar, så ser du själv att, ja men jag har gjort det jag kan liksom, man kan inte göra så mycket mer, och då vet jag, som du säger, att man själv kanske underpresterar just innan OS eller den säsongen, då kan man ju vara besviken på sig själv på ett annat sätt.
Alltså jag kände jag ändå gjorde det allt jag kunde för liksom var med och tävla om en plats, och nu gick det inte hela vägen, så att får man acceptera det och liksom gå vidare.
Listan.
Vi ska gå över och titta lite grann på lista som vi har satt ihop, och då rankar vi topp 5, de 5 bästa förvärven till SHL den här säsongen, och den första vi har på listan, nummer 5, Max Vereno.
Leksands skarpskytt tillbaka, var ju grym här för ett par säsonger sedan. Vann ju poängliga och sådär. Var ju ruggigt bra. Så känns som ett bra nyförvärv för Leksand.
Har du koll på honom?
Jag har faktiskt spelat med honom.
Just det.
Ja, i Ottawa kom han in från college i slutmatchen där.
Vad minns du av honom?
Jag minns han som snabb och bra skott. Men jag hann inte spela med så många matcher, så att jag har inte jättebra koll.
Det var exakt, det kan man väl säga. Det plus att när han väl kom loss och sköt, så var han otroligt säker, grym målsinne helt enkelt.
Ja, men det precis. Och passar väldigt bra tycker jag, SHL som liga och Europa. Känns mer som en europeisk spelare, kanske en transatlant sådär. Så att, men det är ju ett riktigt bra nyförvärv.
Plats nummer 4, Gustav Rydahl, Frölunda.
Ja, det var ju oväntat att han skulle gå till Frölunda, med tanke på att han var ju med och spelade bort Skellefteå och till slut Luleå i finalen där för 2 år sedan. Han var ju en riktig powerhouse. Du har väl spelat med han i landslaget, visst är det så? Eller?
Ja, lite grann i landslaget. Nej, men som du säger, en tung spelare som är bra på skridskorna och rätt spelskicklig också.
Lite sån här som kan göra poäng, men också det här viktiga slutspel, kan gå lite över gränsen och liksom spela på gränsen, och gjorde det. Skellefteå minns han ju gott och väl, den där kvartsfinalen när han liksom var ett riktigt powerhouse. Så att Frölunda har gjort ett, har belastat ganska mycket pengar kan jag tänka mig, för att han inte ska hamna i Färjestad. Så att,
Nummer 3, Henrik Tömmernes, också Frölunda, har ju blivit otroligt hyllad för att vara liksom en sheriff, ledare, inga svagheter, utan har en styrka i allt han gör. Du har ju spelat både med honom och mot honom.
Nej, men väldigt, väldigt duktig spelare allround. Framförallt duktig offensivt. Powerplay riktigt bra. en ledare också. Väldigt tryckt när han är på isen. Så att, ja, han kommer göra gott för dem.
Det känns som att den perfekta värvningen för Frölunda nu, med tanke på att man gör en rebuild. Många av de här, nästan alla av de äldre spelarna, det har ju antingen lämnat eller fått lämna. Så att det känns som att i deras nybygge bygger lite yngre, så blir väl han liksom det bultande hjärtat på något vis. Att det kommer att bli bra för han och Frölunda, tror jag. Mm.
Vann ju titeln i Schweiz i Genève Servette och gjorde det tillsammans med nummer två på listan, Linus Omark, som har varit en notorisk poängmakare under 15 år i tre ligor. Lyckades inte fullt ut i NHL, men fanns ju med där också.
Ja, en fantastisk artist. Alltså, han är ju otroligt rolig att titta på. Han är kanske den bästa, vad ska man säga, teknikern i SHL, och otrolig på att skydda pucken också. Så att det är ju, han är ju den här som folk verkligen betalar dyra biljettpengar för att se. Alltså han lyfter ju ligan med sin stjärnstatus. Så att det är ju kul att han är tillbaka i SHL, helt klart.
36 år gammal, och det är väl en av faktorerna som gör att han inte rankar detta.
Nej, precis. Men innan vi går vidare, vad säger du om Omark då?
Nej, men jag tror Omark en del förra säsongen. Han är ju, som du säger, en artist och där. Och producerar väl egentligen i varje ligan och spelar. Ja, men duktig på att skydda pucken, så han kan liksom skapa långa anfall genom att ta liksom en smäll och hålla igen och sen liksom börja anfallet. Så att möta en sån där, det kan vara väldigt jobbigt då, liksom, när han skapar tid i anfallszon. Så att man är duktig.
Mm. Precis, som du, övergången där blir lite längre för dig, Adam, men det är ju då vi satt Oskar Lindberg på nummer ett. Och det har ju varit mycket debatt sen Adam gick ut i en krönika här och skrev när du blev klar att det här var ju SHLs största värvning i Oskar Lindberg när du var klar för Skellefteå AIK, och att det är en större värvning än Oskar, en Linus Omark. Det är klart, det var en del mejl och sådär, men du får väl förklara varför vi sätter Oskar som nummer ett.
Dels därför att han är komplett som spelare, har inga svagheter heller. Är 31 år, så att vi bedömer att du är i din absoluta prime. Kommer till jobbet varje dag med intentionen att fortfarande kunna bli en bättre hockeyspelare. Och kommer att kunna användas i precis i alla lägen. Och passar också bra in i Skellefteå, för att förutom att du tillför offensivt och defensivt, så tillför du också power. Mm. Det är min tanke, och det som gör att du sticker ut mot Linus Omark är kanske största argumentet är åldern där. Någon gång började det att fejda, och jag kan inte minnas någon någonsin i en fysisk sport så där som har gjort sitt livs säsong när man är 36 år gammal, utan då har det, oaktat man vill inte, börja sakta och fejda. Även om du för all del kan hålla en sjukt hög nivå, så blir du inte bättre när du är 36 år. Mm. Om inte nu Linus Omark är ett unikum, det ska man inte utesluta.
Vad säger du att vi sätter dig som nummer ett då?
Oj, vad säger jag om det? Nej, men tack för de fina orden. Nej, men det, ja, jag skulle väl anta att det är för att jag har gjort det bra liksom senaste åren, att ni, ja, känner att jag har någonting att bidra med i det här laget, och det känner jag väl också själv också, att, ja, jag känner mig pigg och fräsch i kroppen och kan fortfarande spela på hög nivå. Sen tycker jag inte heller att jag känner mig speciellt gammal egentligen. Jag är 31, fyllt 32, så att många bra år framför mig, hoppas jag.
Ja, och du har ju skrivit 4-årskontrakt och som sagt, jag kan förstå att folk ser, kanske andra tycker att Omark är en större värvning. Han är ju den här lite artisten som har varit i SHL också, de senaste, dykt upp och liksom, han är ju, stick ut kanske med sitt artisteri, så att, men just den här kompletta spelaren som vi tycker att du kom med, och med att du ändå har många år kvar och skrivit lång kontrakt, så att det är ju, skulle kunna göra bra avtryck här under en lång tid framöver, tänker vi väl.
Ja, det är ju planen. Sen har jag sagt det tidigare också, det är klart det blir en liten omställning nu och byta lag och liga och sådär, så att ja, förhoppningsvis kan man få till det bra tillsammans med laget.
Mm. Man kan ju ändå konstatera att det är ingen snack om att det kommer en del press på dina axlar också. Du har också uttryckt att det behöver definitivt inte vara till någon nackdel, men hur ser du liksom på den press som är?
Nej, men det känns som man ändå har spelat under press ändå rätt länge liksom, och jag menar, många gånger är det så att spelar du inte bra och levererar inte, och då får du inte spela. Nu kanske inte samma liksom typ av press här, utan nu är det mer att folk är exalterade att man kom hem och liksom att man ska visa upp hur bra man är och sådär. Men genom tidigare erfarenhet så vet man ändå att börjar man jaga och liksom försöka vara flashig och liksom försöka för mycket kan det lätt gå åt andra håll, utan jag ska ändå försöka hjälpa till och som jag sagt tidigare, vinna matcher för laget och liksom, sen brukar det individuella komma på det.
Det som kan vara en fördel om man nu jämför med kanske den här diskussionen man har haft med när Melke Karlsson kom tillbaka, Per Lindholm kom tillbaka, då kom ju de direkt från att man har spelat några år i en ganska defensiv roll, den här fjärde centerrollen till exempel i NHL, och så ska man gå in direkt in i Skellefteå och många förväntar sig att ja, men här kommer ju de som ska göra massa poäng. Du har ju ändå liksom haft nu senaste åren en lite mer framskjuten roll, att man liksom kan nästan bara flytta till ett nytt lag och försöka ta samma roll där. Det kan ju vara en fördel på så sätt, tänker jag.
Jo, och tror att mitt spel liksom offensivt är bättre nu än kanske när jag kom till Suda för Nordamerika. Så att det är färskvara där också. Liksom. Tränar man på det och gör det liksom dagligen, så det är klart att det blir bättre på det.
Hur ser du på ligan då, med tanke på vi har många bra nyförvärv och liksom, med tanke på det som har hänt i KL, så är ändå liksom redan i fjol så var ju pushas ju kvaliteten upp både i SHL och i Schweiz. Hur ser du på ligan?
Nej, men bra. Väldigt jämnt tror jag. När man har sett matcher nu under säsongen. Så att det är inte så att någon match har varit liksom 6-1 eller sådana där siffror. Utan jag tror det är ganska likt som det var nu i Schweiz förra säsongen. Det känns som vi fick liksom spela bra och hårt varje match för att kunna ta poäng. Så att jag tror alla lag är väldigt jämna. Och sen tror jag Sverige kanske är extra mer välutbildade liksom i defensiv och liksom struktur, så att jag tror det kommer att bli absolut ett tufft test, men ett roligt test.
Hur ser du på Skellefteås lag då, som det ser ut?
Nej, men bra, som jag sa tidigare, de spelar ihop länge, många av dem, och jag tror att det är en fördel. Sen finns det ju väldigt mycket spets också, många som har varit på landslag också och gjort det bra där, så att det finns ju många bra spelare, och jag tror, som jag sa tidigare, att det är en fördel att de är samspelta.
Det som är den stora grejen med årets trupp i och med din ankomst blir ju centerlinan, som man pratar väldigt mycket om. Det är du, det är Lindholm, det är Jonathan Jonsson och det är Linus Lindström. Och just det är kanske det största orsaken till att hålla er högt i förhandstipsen. Vad anser du att centerrollen betyder? Många ser ju, inklusive jag, ser ju centern som en motor i laget, och bortsett möjligtvis målvakt kanske den viktigaste positionen ute på isen i information, även om det ena inte utesluter det andra. Men har man en bra centerlina så har man lite marginaler på övriga positioner. Hur ser du på det?
Ja, men absolut. Klart center är viktigt. Det är ändå anfall, försvar, liksom fördela puckar och ha lite mer ansvar än en vingar kanske, så att jag tror stabil centersida, det är en bra grund att ha. Sen tycker jag backsidan ser grymt bra ut också. Inget ont om forwardsidan heller, utan ser bra ut också. Men centersidan är jättebra.
Och så fick ni ha kvar, eller Skellefteå fick ha kvar Linus Söderström som ändå blev SHLs bästa målvakt. Gustav Lindvall som har blivit SHLs bästa målvakt för ett par år sedan och kommit tillbaka från en skada. Och så har ni plockat in Rauti också som en, liksom en tredje backup där. Det känns som att det finns mycket stabilitet så här i början på säsongen.
Ja, det tror jag är jätteviktigt. Målvakt det är ändå en väldigt stor del av laget, så att jag tror målvakt är det. Det ser bra ut också.
Jag pratade med tränare, eran huvudtränare Robert Olsson, som sa att han vill gärna spela er fyra center som han nämnde i olika formationer. Nu sa han här under försäsongen kan det bli lite annorlunda, ni har en del borta och sådär. Men det känns väl också kanske att man vet att det här är utgångspunkten, att vi ska som bygga kanske ryggraden, att man vet att det, grundtanken är så.
Ja, men jag tror alla bra lag har ett brett lag också. Alltså få dela upp det kanske inte är så dumt, och ja, jag tror det är svårt att möta lag som liksom har fyra linjer som kan mala på liksom. Har du, ja men, med stommen en fyra bra center, så är det klart det blir tufft lag att möta.
Sen är det ju första gången på otroligt länge som den där på höger sidan nummer 10 Jocke Lindström inte kommer att vara med, och det var ju, nu är det ju, allt har ju handlat om Jocke Lindström egna beslut och ingen hade riktigt vetat var det skulle ta vägen. Men många gick kanske och tänkte på att men om Oskar Lindberg blir klar, för vi vet ju mycket Jocke, ska han fortsätta så vill han känna att då ska vi ha bra chans att vinna. Så många kanske gissade att det var så. Om Oskar Lindberg blir klar då kom Jocke att skriva på. Men det blev ju inte så. Hur tråkigt tyckte du när det har gått ett par veckor och liksom har sjunkit in att han ska faktiskt inte vara med på isen liksom?
Nej, det är klart jag hade hoppats liksom. Jag hade till och med tänkt ringa, men han hann inte ens göra det. Det gick så snabbt innan han bestämde sig. Men han hade förmodligen bestämt sig längre tillbaka än så. Men det jag såg förra året så såg han ju liksom grym ut och liksom han gör skillnad när han är där ute, så att det var synd, men ja, det är hans beslut.
Hur mycket har han betytt för dig då i karriären, tänkt med tanke att du kom upp som ung och han var en stor stjärna då? Så.
Nej, men mycket ändå, förmodligen mer än man tror själv, för oss liksom yngre att kolla på han, ett jätteproffs i allt han gör liksom, och ja, mycket små detaljer han liksom kan i spelet, framförallt powerplay eller som han liksom kunde visa, som man ändå kunde ta lärdom av. Så att han, jag tror dels att bara liksom följa hans vardagliga approach, ja, ha hjälpen rätt mycket ändå. Mm.
Man pratar mycket om de ledande spelarna. Jocke är en av dem naturligtvis. En annan ledande spelare, Oscar Möller. Dessvärre inte heller med nu i början. Vi hoppas verkligen att han ska hitta vägen tillbaka, att rehabiliteringen går bra. Hur ser du på att två så pass viktiga pjäser saknas? Vad betyder det för träning och ledarskap och alltihopa?
Nej, men det är klart det blir tomrum som måste fyllas liksom, och det är väl utrymme för andra gubbar att komma in och liksom ta en större roll liksom. Eller det måste ju bli så. Så att ja, jag har ingen aning hur det är med honom egentligen. Och, så man får väl se vad det är för tidsplan på han. Men tills dess är det liksom upp till oss andra att fylla tomrummet. Mm.
Ja, den är en viktig spelare, och där med utmattningssyndrom är ju någonting vanligt i samhället, så det bara hoppas att det går åt rätt håll, och där vi, enligt Karin Granberg, så går det sakta men säkert åt rätt håll, för vi hoppas att han kan komma tillbaka sen och göra avtryck som han har gjort alla tidigare säsonger. Mm. Så att det kan ju bli ett bra nyförvärv nästan under säsongen. Så
ja,
att,
hoppas på det. Mm.
Guldchansen då? Hur stor chans har han att vinna guld med Skellefteå AIK?
Oj, nu har jag jättedålig koll på övriga lag och så här. Men jag menar, samma lag som i fjol, de liksom tog sig till final, så att jag tror ändå det är rätt bra chans. Så att jag gillar det. Man ser på träning liksom och attityden och tävlingen och allt det där, så att jag gillar då den delen. Sen får vi se nu när försångmatchen börjar liksom hur vi mäter oss, men jag tyckte det ser jättebra ut på träning.
Mm, jag har 9 år sedan Skellefteå vann guld senast. Man har ju varit en rad finaler genom åren. Var ett riktigt powerhouse i svensk hockey. Men ändå förlora mer finaler än vad man har vunnit. Och det känns lite grann som att den här längtan och liksom det här att nu ska nästan hela bygden gå ihop igen. Att det börjar smyga sig på lite mer och mer. Första isträningen, ganska mycket folk. Det liksom, för det har varit lite skralt senaste åren när vi har varit en pandemi också. Men på något vis är det att det börjar bubbla lite mer. Och en sån här hemvändare som du betyder mycket. Och känner du av det på något vis sådär?
Ja, absolut. Första isträningen känner mig av det, verkligen. Det var väldigt högt och mycket folk. Så det var kul. Så att, men jag tror ändå liksom, när laget har vunnit, det kanske blir en liten mättnadskänsla. Det är väl naturligt. Sen, nu är det ju, vad sa vi, 9 år sedan. Mm. Sen laget vann, så det är klart folk är sugna på till guld. Och, ja, sist vi vann så var det ju ett jäkla sug där 2013. Mm.
Senast man inte gick till slutspel var alltså 2007. 2008 tog man sig till kvartsfinal. Åkte ut då direkt mot HV71. Sen dess har man kommit som sämst till kvartsfinal. Och en dålig säsong med Skellefteå AIK mått mätt, om man ska kolla nu, senaste typ 15 åren. Det är typ sluta 6 och åka ut i kvartsfinal. Det är ett riktigt uselt år. Mm. Mm. Så där har vi liksom nivån.
Ja, lägsta nivån.
Ja, lägsta nivån. Och den är brutalt hög. Mm.
Ja. Drömfemman.
Du, vi ska börja som sagt närma oss slutet, men vi har en viktig punkt kvar och den ska vi få du ta den tid du behöver, men det är ju drömfemman, och du är precis som många andra av våra gäster så har ju varit runt i många lag, många ligor, spelat i landslag och gjort mycket avtryck och fått spela med och mött väldigt bra spelare. Så hur tänkte du kring din drömfemma så här generellt? Är det spelare som du har spelat med, eller vad tänkte du?
Oj, det är så svårt. Det ska man ta bästa, men jag tänker på mina favoritspelare som jag spelar med. Mm. Dels kanske talangmässigt eller ja, liksom storhetsmässigt. Men ska jag börja på högerkanten så tar jag ändå Rick Nash. Liksom, Hall of Famer i mina ögon. Jag vet inte om han är kanske. Men en grym spelare, grym kille. Satt bredvid en omklädningsrummet också. Så att han hade en stor del i ja, min mina säsonger där.
Ja. Han kom till Rangers, var det då? Eller?
Ja, precis.
Stor left forward där.
Precis, power forward. Mm. Vänster forward är svårt. Jag hade absolut kan ta Jocke, men jag känner som jag spelar så... Mm. Jag har inte sett han på så länge, eller spelar man på så länge. Chipparshaw skulle jag absolut kan ta där. Mm. I mina ögon, den mest talangfulla liksom, Chipparshaw då. Mm. I mina ögon, så att han var en konst att kolla på träning. Jag satt bara och kollade på han, följde han eller träningen, så att han får ta, han kan ta centerplatsen så. Sen får jag ta vänsterkanten då, om jag ska vara med och spela.
ja, men det är ju kul att få vara med i den här femman.
Vilket sammanhang träffar du Chipparshaw?
Han var ju Dynamo Moskva. Mm. Så att båda åren där. Också en grym kille. Ja, men det är talangmässigt en av de bästa jag sett. Mm. Backar då tar jag en lite mer chattanback, tar jag McDonough, Ryan McDonough. Mm. Spelar Nashville nu. Han var också i New York när jag kom dit. Grym, en av de svårare att spela mot tränare. Liksom. Mm. Stark, rörlig, bra på skridskorna. Så han får plats där. Sen har jag sagt det. Vänsterback, eller vänta, han är höger kanske. Ja, jag sätter han på höger då. Rumlad, prime Rumlad får hoppa in där. Han får hoppa in där.
På tal om Rumblad så är det ju faktiskt så att ni har ju vänt hem. Alltså, ni är ju den här generationen som många har gått och hoppats på. När ska de vända hem? När ska de vända hem? Och nu är det ju faktiskt så att ni, samma säsong, vände hem till SHL. Han vände inte hem till Skellefteå, men han vände då som ska spela i Modo. Nu hade han ju, Skellefteå hade ju alltså klar sin backsida, så att han hade ju kunnat hamna här om det sett lite annorlunda ut. Ja. Men, så att det är lite en kul anekdot där, att ni får som vända tillbaka här samtidigt och få möta varandra.
Ja, det ska bli kul att möta han i vinter. Mm. Nu har jag mött han lite grann i KL. Men det ska bli skoj att möta han. Mm. Men avslutningsvis målvakt, då måste jag ändå ta Henke Lundqvist. Det känns som det...
Känns ganska givet ändå. Du har spelat med många bra målvakter.
Ja, men han faktiskt. Är ju... men jag måste ändå ta Lundqvist. Han är grym.
Jag har sett några matcher där när det var, tror jag det var året när du var i Rangers och Hartford där, så jag såg någon match där när fick någon resa, och då var det ju King Henrik hela arenan liksom sjöng var och varannan match, så att han var ju en gigant och är ju fortfarande jättestor.
Ja,
där.
Väldigt stor. Mm.
Ja, en ganska så tung femma får man lugnt säga, och det är intressant att du hade kunnat sätta ihop en tre sådana där formationer till om du hade velat.
Ja, jag hade behövt några dagar att fundera ut, tycker jag. Ganska hinder.
Ja, du får skylla på oss att du fick dålig förberedelse. Ja. Du brukar faktiskt skicka ett sms någon dag innan du ska plocka ut en drömfemma, men det glömde vi bort den här gången.
Ja,
så
det,
att
det är lugnt.
Det blev lite på uppstuds, men det blev en ganska bra femma ändå.
Ja, helt okej ändå. Mm, mm.
Du var inte nära att slänga med tvillingbrorsan då?
Nej, men nu är han, ja. Ja, han har kanske ta vänster, jag kan ta mitten.
Ja, exakt. Ja, han har gjort en hel del poäng men så var det borta, även om det var i de lägre divisionerna.
Ja,
så
han mer poäng än mig. Han gjorde en liten comeback förra året.
Ja, exakt.
Så det var kul att fick gå upp.
Absolut. Ja, men då avrundar vi väl, Adam.
Ja, får tacka så mycket för att du tog dig tid och får önska stort lycka till. Blir en väldigt kul säsong att följa hur det går.
Jättekul att du var här, Oskar, och lycka till. Och vi hoppas det blir en rolig säsong att bevaka. Det är ju alltid roligt om laget går ganska långt, även om vi är opartiska i den meningen. Så önskar vi ändå stor lycka till här.
Tack så mycket. Tack för att vi kom.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers Elite träolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5 995, eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.